Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Chengdu Better City FC. It's time to get rebel! Som ju får betraktas som en äggmök rakt in i den allsvenska vintersäsongen i alla fall, va? Den
här klubben, verkligen.
Som kliver in och bara ställer till det.
Han lämnar inte bara allsvenskan och Hammarby, han hittar också en klubb som pikar Stockholm om att Stockholm skulle vara en sämre stad.
Ja, det...
Chengdu, Better ja, det... City. Nu flyttar jag till en Better City.
Han har rakt in i ett meme, flyttar han, helt enkelt. Det är Nikola Djurdjic vi pratar om då.
Absolut.
Ska vi vara tydliga med här. Och den här,
ska vi ta hela historien från början?
Ban får man väl ändå kalla det som ägde rum förra veckan här. Där. Den här kinesiska division 2-klubben då, som ja, vi läste lite om de här, som, var han ska flytta någonstans. De kommer ju från en stad med 14 miljoner invånare, så ja, bättre. Bättre befolkningsmängd, så att, ja, att de är fler, om man tycker att det är bättre med fler.
Sämre är säkert miljö där i Kina.
Säkert. Det dessutom har det där coronaviruset spridit sig där borta nu. Så att, det är mycket som är som faktiskt inte stämmer med Better City. Så det kan vara bra, en liten grej för Bayern att stämma. Chengdu Better City. Falsk marknadsföring. Det är en klubb som har bott i 2 eller 3 olika städer och bytt händer här de senaste åren. De var tvungna att dra sig ur ligan 2018 för att de var under utredning för illegala finansieringsmodeller på något sätt. Och då köpte företaget Chengdu Better City upp klubben. Faktiskt. Mm.
Det, ja,
det är till och med en sån klubb.
Exakt.
Finns det någonting bra med det här?
Ja, varför inte?
För någon annan än Nikola Djurdjic då?
Nej, men Nikola Djurdjics bankkonto blir väl mer värdefullt att tjäna 5 miljoner netto per år. Så att man får väl anta att han gör det för pengarna.
Köper 23,5% av Hammarby.
Ja, det kanske gör. Han och Zlatan blir delägare. Nej, men det var ju så här att för någon vecka sedan så avslöjade vi här på Sportexpressen att det var en klubb i Kina som ville köpa loss Djurdjic. Och det var väldigt mycket pengar inblandat. Det är tydligen ett 2-årskontrakt som är värt 5 miljoner netto. Och sen så gick det väl några dagar, så skrev Fotboll Direkt om att han träningsvägrade för att tvinga fram en flytt. Och han, dagen efter så tränade han också, men gav inga kommentarer och klubben kommenterade inte. Så att han, ja... Och sen dagen efter så fick han sin vilja igenom. Klubbarna kom överens om en övergångssumma på 4-5 miljoner. Och vår en medarbetare på Expressen TV flög med honom ner till Amsterdam av en slump. Så han tog en bild som jag fick skicka till mig här. Så att han mellanlandade i Amsterdam innan han drog till Chengdu. Som han är nu och gör läkarundersökningen, och klarar han den så blir övergången officiell då.
Vi kan komma till vad det här får för, eller kan få för konsekvenser för Hammarby då, men ja. Det finns väl ett par saker med den här historien som är lite jobbiga då för honom, framförallt kanske att han plötsligt fick så himla bråttom iväg. Nu tycker väl, alltså jag menar då man lämnar efter sig Hammarby då.
Att de,
samtidigt så tycker jag att det är ganska delade reaktioner om man tittar i sociala medier och sådär från Hammarby supportrar, att det finns en hel del som förstår att Djurdjics egenskap av 33-åring tar en sista payday och att man skapade sig bara illusioner om man trodde att hans liksom lojalitet och starka känslor för Hammarby var så starka att han skulle tacka nej till sånt här erbjudande.
Nej,
då hade man, då lurade man sig själv lite grann kanske.
Och sen är det nog en annan känsla också just för spelare, och säkert är det svårt för oss att sätta oss in i när man har siffrorna framför sig där. Vad tänkte du själv om du skulle få liksom chansen att tjäna de pengarna? Vad skulle man vara beredd att göra då? Då kanske klubblojalitet inte är så mycket värt, och framförallt för Djurdjic som har varit i både Malmö och Helsingborg innan.
Ja, och sen så är det ju också så att det här med att bråka sig bort eller göra sig jobbig.
Det är där problemet ligger.
Ja, det är ju väldigt beprövad metod. Det funkar ju ganska ofta faktiskt att vara så, att träningsvägra eller att bete sig konstigt på något sätt. Och det är ju lite märkligt på det sättet att den här branschen är så himla sådär att ett kontrakt är ett kontrakt, men det skulle många gånger kunna vara skrivet på toalettpapper lika gärna.
Exakt.
Och så är ju inte riktigt många andra branscher.
Nej.
Har man dels inte visstidskontrakt då, att man har sagt att man ska vara där så och så länge, men folk säger upp sig till höger och vänster liksom för att kunna byta jobb. Men min poäng med det är bara att om man tror då att de anställda här då ska vara varje gång vara 100% lojala mot de kontrakten de har skrivit och inte sätta sig på tvären för att få till flyttar, så visar man ju också hur verkligheten ofta ser ut. Liksom.
Ja, precis. Och det som är liksom det som är dåligt här för Djurdjic är ju att han sabbar ju sitt, det han lämnar efter sig i Hammarby. Han var ju en hjälte. På något sätt också symbolen för det här nya Hammarby som de har byggt upp med hans uppoffrande spelstil, med hans uttalande i media mot andra konkurrenter och Djurgården och AIK. Det var mycket hets kring honom efter matcher och sådär. Och framförallt så var ju en väldigt viktig del just med sina poäng och sina mål och sin roll på planen. Där blir han ju väldigt svår att ersätta. Och han sabbar ju allt genom och träningsvägar, för det ser liksom inte, ses ju inte med blida ögon av supportrarna.
Nej.
Han hade ju, och det som känns onödigt också är att dagen efter så såldes, eller så fick han lov att åka.
Ja.
Men han verkade vara så desperat att han kanske också fattar att klubbarna var på väg att komma överens, men för att riktigt vara säkra på att de trycker på så offrade han allt liksom. Och det känns ju, det tror jag han förlorade extremt mycket på.
Sen blev det ju en medial liten cirkus nästan, ja, nere på Årsta, får man säga.
Som det brukar det bli.
Som det blir när det är såna här grejer. Ja. Det är ju, och den drabbar väl de stora klubbarna i Sverige i alla fall en gång per säsong då. Ja. Alla flockas dit för att det händer någonting spännande. Mm. Men det som var intressant, det tyckte jag, var att Stefan Billborn sin vana trogen då gick ut och mer eller mindre bagatelliserade alltihop. Ja. Alltså han var att jag vet inte vad han kommer göra. Men det är alltid lugnt liksom. Och sen så tar man det därifrån. Och sen så kom ju alla Djurgårdens lagkamrater ut och sa, han borde få åka.
Ja.
Och det var ju liksom det som kändes som att kommunikationsstrategin kanske kunde förankras lite mer i Hammarby innan vad de skulle säga.
Eller så kanske var så att Djurdjic kanske inte var den mest populära i Hammarbys spelartrupp, så att de bara, nej men åk, ja, hoppas han får åka.
Vet du vad, det blir jättekul för dig, ja, här. Hejdå! Ja, så kan det ha varit också. Men spelmässigt tycker jag att det är ett stort avbräck för Hammarby. Och jag tänkte på det med honom efteråt där, att man går ju ändå lite i funderingar kring hur man ska lämna det här fullständigt felaktiga tabelltipset någon gång under våren. Och var man liksom, det har varit ganska enkelt flera år tycker jag, och sett att Malmö FF har varit etta sådär typ. I år känns det jämnare många gånger, och Hammarby såklart ett av de lagen som man funderar på om man ska våga sätta väldigt högt upp i tabellen, kanske till och med högst upp.
Men det beror på vad de får in nu då.
Jo, det beror på verkligen på vad de får in, för att det här tyckte jag var en av de absolut viktigaste spelarna för dem förra året. Så att svår att ersätta.
Och fantastiskt också, Stefan Billborn, han är ju en personlig favorit just med det, hur han snackar och hur han för sig. Kommer ihåg när ja, det har vi pratat om tidigare, när jag ringde och han skulle förlänga kontraktet.
Vi har alltid väldigt mycket detaljer.
Målade han upp så här, ja men andra menar att han Kindlund drog ju fram siffror på whiteboard. Och nu bara, ja men det är fladdriga tider just nu. Och sen bara, jag vet att det var någon kall på tråden.
Ja.
Och då var det någon som hade gjort om den här, det är något kall på tråden, vi ser framåt mot fladdriga tider. Man hade gjort just idag, jag stark hade liksom ändrat om texten där, så att det var fantastiskt.
Ja, det är fladdriga tider, det är ett väldigt bra sätt att rama in den här tiden på.
Och han var glad också att slippa ta tag i det här, just med tanke på att
han är ju bara head coach.
Ja. Men däremot en annan intressant grej var ju att Jesper Jansson sa till Sportbladet att han skulle kalla till någon form av presskonferens.
Exakt.
Och då vill man ju kanske, för det var här jag var inne på i min krönika också, att det som många verkar missuppfatta, i alla fall Hammarby Sport, jag skrev att ett marknadsmässigt bud på Djurdjic mellan 2-3 miljoner för en anfallare som fyller 35 om några månader, det är liksom ett marknadsmässigt bud. Sen skrev jag också att han är mycket mer värd för Hammarby och hans supportrar och vilken roll, eller Hammarby supportrar och vilken roll han har i laget, än den summan. Då var det många som menade på att man säger att 2 eller 3 miljoner är ett bra pris, men så är det inte. Och när Jansson, det ska bli intressant att se om Jansson nu, Jesper Jansson, kallar till en presskonferens, vad som sägs där. För att jag kan tänka mig också att han vill skydda sig lite grann, att han har sålt, att de har gjort sig av med Djurdjic som är en viktig del för 4-5 miljoner.
Ja, precis. Jag tror att
det kanske de har, ligger något mer bakom där som vi inte vet, som nej, han ska förklara.
Nej, precis. För Hammarbys del kanske det finns en vits då att förklara varför man valde att släppa honom i det här läget. Därför att för Hammarbys skull så, om du inte väger in då att det faktum att han gjorde sig omöjlig, så var det inte så mycket för dem att tjäna på det här egentligen.
Nej.
Utan det var ju bara någon sorts av ren välgörande vilja gentemot Djurdjic som man lät honom gå. Men precis, det blir väldigt intressant att höra vad Jesper Jansson säger där. Vi hade ju en annan, den riktigt stora och verkliga skandalen den här veckan ägde rum på en annan Stockholmsklubbs träningsanläggning.
Kaknäs.
Där Sportbladet skickade ut hela infanteriet och och bevakade det stora bråket mellan Kim Bergstrand och Astrid Ajdarević, där Astrid Ajdarević spelade back, tyckte han, och ja, det ville han inte. Nej. Och Kim Bergstrand sa då, kan du gå av planen?
Och så gick han av. Astrid av planen. Det var ju faktiskt, jag förstår, alltså, det är liksom, som journalist så förstår man ju, det är liksom, det är ingen tvekan om att vi många menar på att varför ska han publicera det här? Så det var ju, det hade ju alla gjort.
Liksom. Ja.
Sen kan man ju diskutera om man ska slå upp det så stort eller så här, men det
var ju fan,
det var jättebra bilder, var ett ganska roligt klipp om man säger.
Verkligen.
Och sen är det ju alltid samma reaktioner från supportrarna, att de blir förbannad, att det är sensationsjournalistik. Men så är det ju alltid. Det var ju samma sak när det var massa reportrar på Årsta och som var förbannade ja, på att vara där med Djurdjic. Och sen, jag kommer ihåg den här soppan med Alm. Då, det blir ju alltid samma reaktioner då.
Det är ju toppen när alla är där och det bara pratas exakt, om saker som är bra eller går bra med klubben. Ja. Det är ju inte lika toppen när klubben framstår som fladdrig.
Nej, precis. Det är fladdriga tider.
När det är fladdriga tider så är det inte lika
roligt. Och tjall på tråden. Precis. Då är det inte bra.
Sen tror jag de flesta människor också här. Jag förstår, ibland känns det som att den här viljan att uppröra ser lite förutsägbar. Ja. I det här fallet så alla vet ju att det här var en nonsensgrej egentligen.
Ja, det var,
att det här
absolut
inte får några stora konsekvenser. Nej. Att det här är överspelat på några dagar eller någon dag eller några timmar eller ja, några minuter.
Eller
att vare sig att liksom, det är inga långvariga stora problem vi pratar ja, om. Det är inte så att det liksom, någon stor skadande grej har kommit fram som Djurgården ska lida för länge ja, eller som deras supportrar ska behöva oroa sig över. Men ändå, trots att alla vet att det är liksom en i ögonblicket nyhet egentligen, ja, så ska den upprördheten fram och välla ut och folk ska vara sura helt enkelt.
Men det som är lite, alltså Astrid Ajdarevic vinnarskalle, det är väl den som kommer fram där, han blir lite sur och sådär, Bosse sa väl det också att det var inte första gången det hände, men det är ju han som, om det är någon som blir lidande där så är det ju han, för det ser ju lite barnsligt ut. Nej, jag får inte spela back. Då aha, går jag. Eller jag ja, ska spela back. Då får gå jag liksom.
Men ja, det ser inte superdisciplinärt.
Nej,
men jag menar fortfarande. De flesta lag behöver förmodligen spelare som gör sådär. Liksom,
ja, och liksom, det händer ju varje träning.
Det händer varje träning. Och det händer varje dag på alla arbetsplatser. Ja. Till exempel, gick ju du härifrån igår?
Ja, när jag inte fick sitta på min plats.
Precis.
Men det fanns inga bilder på det tyvärr.
Tyvärr inte.
Däremot vill man ju ha, det fanns ju ett vittne till det här också, enligt Sportbladet.
Just det.
Bosse Andersson som stod och kollade sportchefen. Han stod där med en AirPod i örat. Och vi har gjort en liten grej här. Hur tror du han tog tag i det här stora problemet nu då? Vad tror du han gjorde efteråt? Du ska få tre alternativ här. Ja. Ett, han tog tag liksom i Ajdarevic och satte sig ner och så här kan du inte hålla på, det här är för jävligt. Eller två, han liksom tog in alla, Kim, Kevin Walker och alla och satte sig ner så de fick liksom reda ut det här. Eller tre, han sa, han reagerade ungefär så här. Om jag får tippa så tror jag det tredje. Vad tror du?
Jag tror kanske ändå att han pratade med dem.
Ja.
Jag tror kanske ändå det.
Kanske.
Efter såg det ändå ut som att Kim Bergstrand var inte liksom lika full i skratt som Bosse lät
men,
på det här.
Men det är ju Kim å andra sidan aldrig.
Nej, förvisso.
Men
vi kanske ska släppa,
det är kul att det händer något.
Ja, det är kul att det händer något. Sen var det ju kanske inte en så stor händelse att vi ska prata hur länge som helst.
Nej,
om det här heller.
Men i alla fall.
Vi hade ju en annan händelse den här veckan också som ändå kanske var lite viktigare på något sätt då, och kanske få lite större ringar på vattnet beroende på vilken dom som faller.
Ja,
och det var att Elfsborg-supportrar åtalades för att ha jublat över ett mål nere på västkusten efter att de gjorde 2-1 på övertid hemma mot Kalmar då under förra säsongen när det var stort behov av 3 poäng. Och det ska man ju akta sig för att göra, jubla när det blir mål och framförallt inte för mycket. Och det fanns ju någon sorts väldigt bizarr symbol i hela den här rättegångsprocessen. Domen faller ju inte än, men vi kan ju bara konstatera att vi följer den med intresse här också. Mm. Vår kollega Simon Bank på Sportbladet skrev en väldigt bra krönika om just det här med vad den här rättegången egentligen handlar om och vad som var märkligt, vad som var liksom, hur den kanske också är ett uttryck för hela fjolårets då jakt på mindre problem i svensk supporterkultur eller färre problem i svensk supporterkultur och att den gick lite åt fel håll och har du mynnat ut då i den här rättegången.
Alltså, det är så sjukt det här att en åklagare liksom tar tag i det här och liksom driver det vidare på något vis.
Ja,
och jag fattar inte det.
Nej, med risk för att låta opportunistisk då, som ju alla gör nu för tiden, så känns det som att det finns andra rättegångar att ha.
Ja, verkligen. Framförallt när det sprängs
det jag menar med opportunism. Att ställa måljubel mot sprängningarna ja, kanske man inte måste göra.
Nej,
men du förstår vad jag menar. Vi har ytterligare en klubb som du och jag har pratat mycket om här i veckan.
Ja.
Och som vi, likt ganska många andra tror jag, lite fundersamma kring.
Vad händer i Norrköping?
Ja, vad är det som pågår i IFK Norrköping? Och hade vi haft svaren så hade vi inte ställt frågan så här retoriskt.
Nej.
Mer än att vi har väl hört oss för lite grann, båda två. Och sen har ju en del saker hänt rent konkret i veckan också som spär på de här frågetecknen eller får dem att växa. Det senaste här då är ju att 5 av 10 personer i klubbens styrelse har valt att lämna sina uppdrag.
Ja.
Bosse Sundberg, Kjell Bransén Jonsson, Christian Wahlström, Håkan Wettell och Stefan Stenström lämnar styrelsen. Ja. Peter Hunt menar att det finns inget dramatiskt i det här överhuvudtaget. Peter Hunt som är ordförande i Norrköping.
Ja.
Och att det har rått konsensus och alla har jobbat ihop jättebra. Men jag har aldrig hört om en styrelse där allting är frid och fröjd och hälften plötsligt bara drar.
Nej, det sätter ju en del frågetecken. Och om vi ska ta det här från början så var det ju både, det var ju direkt uppgifter här om att Jens Gustafsson skulle till Malmö. Det har varit en del, väldigt mycket surr om att han och Peter Hunt inte liksom, de drar jämnt men de är inte överens om hur klubben ska drivas framåt. Hunt vill kanske hålla ekonomin hårt, Jens Gustafsson vill satsa. Så att, och det här spär ju på de här ryktena om att det inte är något som står rätt till i klubben. Och samma sak här för någon vecka sedan när Mikael Gäddan Hansson, den populära lagledaren, inte fick några, eller hade väl inga arbetsuppgifter till slut och sas upp. Och han var ju mäkta förbannad över det.
Ja.
Besviken framförallt. Och han var ju väldigt populär bland spelarna.
Precis.
Sen vet man inte vad som har hänt. Vi har inte exakta detaljer där. Men Peter Hunt framstår ju mer och mer som den gemensamma nämnaren här.
Ja, och vad jag har hört så är han inte jättepopulär i spelartruppen. I alla fall inte sättet och riktningen som klubben tar här. Utan jag tror att många spelare i Norrköping och såklart även supportrar ser lite missade möjligheter i mycket av det som händer. De ser att de har inte samma, de har ju en del konkurrensfördelar jämfört med klubbarna i storstäderna med tanke på vilket avtal de har för sin arena med kommunen och sådär. Ja. Så man ska liksom inte utmåla dem som någon hjälplös lilleputtklubb i sammanhanget heller, för det är de inte. Men samtidigt så är det ju inte ett lag med samma då pull som lagen från Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är inte ett lag med lika mycket publik som många av de lagen har haft. Och sådär. Så att det är klart att de behöver ju jobba ännu hårdare kanske för att bibehålla sin plats i toppen av tabellen. Och de har ju lagt en plattform för sig själva i Norrköping där de verkligen skulle kunna göra det och använda pengarna från försäljningar som hävstång för att fortsätta hålla sig kvar. Men då kräver det att man fortsätter investera åt det hållet de har gjort under många år då, mot yngre spelare som man utvecklar och säljer vidare. Och där dyker väl då liksom den här lite fundersamma grejen upp då, vad som pågår just nu. Därför att, vad jag har förstått så är det ett par spelare som i den här klubben, bland dem Filip Dagerstål, Simon Thern, Isak Pettersson, som har kontrakt som är på väg att gå ut. Och som IFK Norrköping verkligen skulle behöva förlänga.
Mm.
Men att det verkar inte speciellt nära. Och att det finns, jag säger inte att just de tre, men att det finns generellt i truppen en sorts misstanke mot vad klubben tänker göra med allt det här egentligen. För att det går ju att bibehålla exakt samma arbetsmodell som hade inför förra säsongen, och då gick ju med lite snett investeringarna kanske, till exempel i Exxon Binaco som inte var en del av startelvan överhuvudtaget.
Alvarez
och några andra spelare som man känner att om Norrköping lägger pengar på spelare på det sättet så behöver de bidra i A-laget och de har inte riktigt råd att köpa spelare på det sättet, och sen så är de inte med, spelar de inte i A-lagsfotboll eller bidrar på planen. Du har dessutom då tappat Kalle Holmberg, Simon Skrabb, Kasper Larsen och Torinsson. Av allt att döma borta också. Det är en spelare som har startat nästan varje match 2 år i rad.
Han är på väg till MLS, vad jag har fått höra. Men däremot Simon Skrabb kan man ju inte säga att han tappade ju en.
Nej,
men
det är fortfarande färre spelare.
Där ska de ju hyllas för sammanlagt.
Absolut.
Eller sammanlagt.
Ja, men det blir ju snarare då att det här är det spelare som försvinner ur truppen. Och det händer inte så mycket åt andra hållet. Och Haksabanovic är ett lån fortfarande. Så att det är inte spelare de äger. Och kanske det är den mest då försäljningsbara tillgången de har på pappret här. Fast det är de ska sälja honom. Liksom. Och i allt det här så kan man väl då väldigt dramatiskt, och jag gissar att det är lite det som försiggår kanske i spelartruppen också, att sådär att okej, är det utveckling eller avveckling vi håller på med just nu här? Att man vill veta vilket håll det här, vart det här barkar liksom. Ja. Och jag kan verkligen förstå intrycket av att det är någonting som är inte riktigt står rätt till just nu. Jag kan förstå att man drabbas av det. Och jag kan dessutom då känna att det förstärks ju ganska tydligt av att väldigt mycket fokuseras tillbaka mot Hunt och hans sätt att driva klubben.
Och sen är det ju, så här är det. Det är Peter Hunt som blir hyllad när det går bra. Det är Peter Hunt som får skit när det går dåligt och när det är turbulens. Så är det ofta. Men det känns som det har varit lite för mycket turbulens. Inte bara i liksom spela köp och spela förluster, utan även vid sidan om, för att det ska vara riktigt harmoni. Vi får se hur det utvecklas. Och vi ska ringa upp David Ivung som jobbar på Norrköpings Tidningar och höra vad han har att säga om det här. Han är ju en av de som har bäst koll och jobbar närmast IFK Norrköping. Så vi tar och slår honom en signal.
Vi ställer oss frågan här, vad händer egentligen med IFK Norrköping? Är det att vara överdrivet dramatiskt att fråga sig det? Eller är det någonting som är konstigt?
Nej, men det är väl på sin plats med tanke på att det är liksom flera komponenter som har ramlat in nu, så liksom det berättigar absolut frågan. Dels för att det nyförvärv till antalet är bara två, där man inte direkt tycker att det är någon nyförvärv som skickar en signal att de vill vara med och bråka, utan det är alltså en 20-årig målvakt, en rookie som ingen vet någonting om egentligen, en Felix Jakobsson från Torn, och sen är det ju Kristoffer Kaseni från Sylvia som har plockats upp jäkligt upp till spännande på alla sätt och vis. Efter det har det varit knäpptyst, eller det har varit lite rykten om den här Hellan från Rosenborg, och det har varit rykten om Dino Islamovic, eller det var väl inte rykte, det var väl IFK ett väldigt tappigt försök att få honom där, men det skedde ju. Och sen har det inte hänt något mer där, och de hävdar liksom att de kommer ge de egna unga framtidskillarna chansen, och de trycker på det, och det är svaret man får när man frågar när de har någonting på gång, att de kommer ge de talangerna chansen. Och sen då det här med Jeda Hansson, ikonen som ändå är liksom 28 år i klubben, att han fick varit varslad mitt uppe i allt här och få lämna. Det var ju ett väldigt många som reagerar starkt på det, han är väldigt omtyckt. Och sen det här med styrelseavhoppen, så att man undrar ju vad det är som händer, helt rätt.
Vi tog även fasta på det faktum att det är flera spelare som känns som etablerade allsvenska spelare som har lämnat mitt i allt det här också. I Kalle Holmberg, det är Simon Skrabb där, Kasper Larsen, och av allt att döma så försvinner ju även Thorarinsson. Och samtidigt då, som du säger, så är det inte så många som kommer in. Dessutom så, vad i alla fall jag har hört, så finns det en del frågetecken i spelartruppen kring var de är på väg någonstans som klubb nu, och en del kontrakt som ska förlängas där och så, och som kanske inte är så nära förlängning av det skälet. Kan man prata om ett begynnande missnöje med Peter Hunt på något sätt i klubben, tror du?
Det har ju funnits en splittring där ett tag, skulle jag säga. Många som håller honom som den stora liksom anledningen till att det här vände för IFK för några år sedan. Han klev in med egna pengar och räddade en klubb som stod på ruinens brant. Sen finns det många som vi hade en granskning av Svensk Tidningar och skötte med det för ett och ett halvt år sedan om arbetsförhållanden uppe på Idrottsparken, där det var en David Bergström som var koncernchef, hette det väl. Jag kommer inte ihåg hans titel exakt ändå, men han hade, att det var så många slutade under hans ledning. Men Peter Hunt försvarade ju David Bergström och tyckte inte att den bilden som de här anställda gav stämde in på verkligheten alls. Och det var ju också en väldigt stor diskussion om det där, att vad är det som händer upp egentligen? Vad är det för arbetsklimat egentligen? Och det är ju, jag tror det är fem klubbdirektörer som har lämnat under Peter Hunts tid. Och det är ju, kan man ju säga vad man vill om också, men det tillfredsställer inte. Det har varit en väldigt rolig anställd på klubbdirektörsposten. Är det väldigt svårt att jobba med Peter Hunt? Är det för höga krav? Ja, jag vet inte. Det får väl liksom de som jobbar upp svara på. Men jag skulle säga att Peter Hunt överlag är väldigt uppskattad, omtyckt och hyllad av IFK-supporterna. Men det finns även en bild av att det kanske är lite för hårda krav som ställs.
Det här med att fem personer i styrelsen lämnade, vi försökte pussla ihop vad som har framkommit om det, men det är ju lite svårt att göra. Han menar ju på egen hand då, Peter Hunt alltså, att det här är odramatiskt och det har skett i lugn och ro. Det är ju väldigt sällsynt att fem personer bara lämnar en styrelse hipp som happ och allting i lugn och ro.
Dessutom när de i december månad enligt valberedningsordförande var på det klara med att det kommer inte bli några större ändringar. Då var det ju en vars mandat gick ut som inte skulle få han skulle inte föreslå som val i årsmötet. Det var där de visste. Men sen att det varit fyra till som hoppade av från hit som haft. Det är ju klart att de inte hade räknat med det. Och det är klart att det är inte att de fick fyra nya jobb och gjorde något annat, utan det har ju hänt någonting där givetvis. Så, som det har det att göra med Jedda Hanssons att han fick gå, att de, för det var ju sponsorer som också hade av sig, tyckte det var för jävligt och samarbetspartner, så att man behandlar inte en ikon så, att det var någon slags reaktion på det. Jag vet inte, jag ska försöka gräva det också här, men jag fick inte låta det gå, men hon tonar ner det här i alla fall och menar att det kan vara bra att det kom in i ansikten och så vidare. Så att, jag tror inte man behöver vara särskilt konspiratorisk lagd för att tycka att det ligger någonting här faktiskt. Varför fem stycken halva styrelsen är lämnade, det känns lite märkligt.
Mm. Avslutande fråga då. Med den inledande frågeställningen här kan ju tyckas dramatisk, men om du får svara på den, var är IFK Norrköping på väg? Är det en stagnation som den här oron handlar om, eller är det bara otålighet för att vi är i januari fortfarande och inte tillräckligt många spelare har kommit in, eller finns det faktiskt en, kan man säga någonting om riktningen för hela klubben?
Jag skrev så här till bloggen, att om IFK lyckas med det här, de på något sätt har satt i rundningen, att de vill ge plats till Isak Bergman Johannesson, Ishak Abdulrazak, Manosso Kusu, Pontus Arnqvist, och att de kan lyckas vara topplag med det, då är det sex att man kan göra. Att man köper in och satsar på unga killar och liksom fostrar dem och sådär, liksom ger dem chansen att de får blomstra och ta steget. Men om det inte gör det, spelar man ett högt spel, för man vet ju inte om Pontus Arnqvist kommer göra sina första mål i Allsvenskan. Man vet ju inte om Manosso Kusu är redo för det och så vidare. Mm. Det kommer säkert komma nu förvärv. Det är helt säkert på 2-3 stycken. De står ju med en vänsterkant som kan vara utan både Godi och Haksabanovic här i sommar, liksom, i Villa. Men liksom, det är väl lurt överlag i Allsvenskan. Det händer inte mycket, men jag menar, jag tror att det kommer komma ner förvärv, men om det är stagnation lite, jag tror att det är snarare ett kris i den här sitsen faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att de drivdes förut när de fick guldtips när de målade sig ut som en utmanare till Malmö för AIK. Jag tror snarare att faktiskt att de vill vara i en, kanske ett bortglömd roll, men i alla fall en roll där få pratar om honom.
Så vi överdriver, helt enkelt?
Alltså, jag kommer få mig själv med och liksom, tänka vad fan det är som händer och sådär, men man har inte spelat en match än, så man vet ju inte. Men, och jag tror också man även har i åtanke att det var så jävla dålig vår förra året. De slarvade bort Svenska Kuppen i en grupp där de skulle ha sprungit igenom mot Eskilstuna och IFK Värnamo och Syriska Turabdin, så man liksom tänker väl ändå väl gå i samma fälla igen. Så jag tror man kopplar ihop det, att vara liksom det här klara laget som ska kännas självklart från början istället för att de ska söka och treva sig fram. Och nu känns det väldigt sökande och trevande, tycker jag faktiskt.
Vi kommer säkert få anledning att återkomma till Norrköping, Disco.
Det får vi.
Men man vet aldrig.
Nej.
Det är möjligt att vi tystnar här.
Det blir inget mer om Norrköping.
Sista Norrköpingslaget 2020.
Ja.
Håll till godo. En sista grej, bara liten grej, innan vi går in på ditt favoritsegment. Så var det en intressant intervju med den spanska ligachefen igår, som heter Tebas, tror jag. Och Javier Tebas heter han.
Tebas.
Han pratade i samband med att La Liga lanserade sin egen tv-kanal på något sätt. Och det var en ovanlig intervju med en ligachef, därför att det brukar ju vara mycket mer strömlinjeformat och lite lismande gentemot upp mot UEFA-krafterna. Ja, precis. Liksom, att man är. Men i punkter då, så handlade intervjun, gick mer eller mindre ut på att han ifrågasatte vad FIFA gjorde för att, eller frågas vad FIFA håller på med egentligen. Han menar att de hotar och utsätter fotbollens naturliga ekosystem med olika nya klubbformat och tävlingsformat hela tiden. Han gick till hårt angrepp på Real Madrids Florentino Perez, som ju ändå liksom då är chef för den största klubben kanske i ligan han själv basar över. Han tror inte på PSG:s ekonomiska resultat. Han tror att de är manipulerade. Han säger att Manchester City borde straffas hårdare för hur de har dopat sig ekonomiskt. Mm. Och han kritiserade hårt att man spelar den spanska superkuppen i Saudiarabien. Han vill dessutom ha mycket mer omfördelning av de centrala resurserna från ligasystemet för att göra alla klubbar konkurrenskraftiga.
Det låter som en vettig person det här.
Det var ovanligt att höra någon prata på det här sättet. Full frontattack mot liksom då den här skiktningen av fotbollen på något sätt. Det kom ju siffror från olika institut här i veckan som jag såg, bland annat Swiss Ramble och även då vår svenska motsvarighet Osynlig Handen var ute och dissekerade det här, som ju visar då att resurserna ägs av en väldigt liten del klubbar, framförallt ute i Europa då. Det här hade man velat höra svenska ligachefer säga också. Jag hade velat.
Det kommer du aldrig få höra.
Det är det här jag vill också. Ja. Någon ska liksom våga liksom kritisera den här skiktningen i europeisk fotboll på ett annat sätt. Så att jag... Nej, men det jag angard helt enkelt till Mats Enqvist och Lars Christer Olsson.
Ja. Mats Enqvist brukar vara ganska skarp när det gäller just kritik. Ja,
men inte de här stora, strukturella frågorna. Han är bra på att prata om villkorsrappor och grejer.
Ja.
Men jag vill att han också går ut och frågar vad fan FIFA håller på med.
Ja, det är full aktivitet på Silly Season och transferfönstret. Vi har berättat här tidigare igår om att Frans Brorsson lånas ut till Esbjerg. Vi har berättat att Kristoffer Petersson lånas ut till Utrecht efter att ha fått lite speltid i Swansea.
Mm.
Och det kommer komma mer CDC-nyheter här. Vad jag har hört så är det bara en tidsfråga innan AIK säljer Enoch Kofi Adu. Han passar inte in i det här nya spelsystemet. Det finns intressenter där. Hans agent är Josef Schipsa, den gamla Djurgårdsspelaren. Och det ska väl dröja någon eller vecka till. Han har väl en del pappersarbete och göra klart Adu. Men sen så tror jag att han säljs utomlands såklart. Och det är nog bra för AIK med tanke på deras nya spelsystem som är lite åt 3-4-3-hållet, men jag skulle väl mer kalla det ett offensivt 3-5-2, va? Där de vill ha Ofori och Seb Larsson som sittande mittfältare och de vill ha Sakko Yllätupa eller Bilal Hussein som den där
navet framför.
Ja, men precis. Och sen så är det väl Goitom och Kolbein Siktorsson som är tänkt att vara
anfallare.
Och Asani då såklart som får vara med och konkurrera.
Precis, och tyvärr då för AIKs del ingen Nabil Bahoui att
använda
på någon position alls. Ja, det var inte så överraskande att Adu skulle lämna då om
nej, det var det inte
läge att gå.
Däremot så kan vi ju diskutera lite grann om AIKs spelsystem här. Vad tror du? Det var ju mycket snack om 4-3-3, vilket jag tror att de hade spelat om inte Nabil Bahoui hade skadat korsbandet här sista träningen. Nu fick de även Tom Stranegård skadad här, ska operera axeln.
Precis,
blir borta i ett halvår, så att
nej, men jag tror inte jag fastnar helst inte i siffror, de här siffergrejerna.
Du som Erik Hamrén, skit i siffrorna.
Nej, men alltså, de flesta lag lämnar ju tre spelare i speluppbyggnaden, ja, längst bak, och det, så att hur man väljer, och sen så tror jag för deras defensiva struktur så är det bra att de kan falla tillbaka på den fortfarande. Det behöver inte vara så att man, det handlar väl egentligen om hur de ska pressa rätt mycket, AIK tycker. Alltså, vill de vinna bollen högre än att sjunka tillbaka i sitt djupa block, så kommer man se en förändring i spelet liksom. Då kommer de, och sen så för alla lag, det svåraste som finns är ju, det är inte så jättelätt, det är klart det är svårt också, men fler lag klarar ju av att bygga speluppbyggnad fram till sista tredjedelen. Då har vi ett extremt exempel i Sverige, så har vi ju GIF Sundsvall då, som två omgångar har, ja, men man har spelat sig förbi den första pressen och kommit upp till strax över mittplan på något sätt och sen inte lyckats komma någonstans därifrån. Så att det svåraste för Norling att sätta är ju liksom fungerande mekanismer längst fram i planen där man ska tajma löpningar och hitta ytor och rörelser och motrörelser och allt vad det heter, och rotationer och allt vad alla de här Bielsa-influerade tränarna håller på med och pratar om. Men så att det vill liksom kommer att avgöra. Sen om de står 3-5-2 eller 3-4-3 på pappret, vet jag inte om det spelar stor roll. Många lag som spelar på pappret 4-3-3 lämnar ju också tre spelare i speluppbyggnaden och droppar ner med mittfältare ofta för speluppbyggnaden. Så att jag tror att det spelar inte så jättestor roll.
Klart är det i alla fall att det blir ett offensivare AIK vi kommer att få se 2020.
Ja, något val har de ju inte riktigt.
Går det att spela mindre offensivt än AIK gjorde förra året?
Förmodligen inte.
Och annars så kommer ju Rickard Norling få sparken här om du ser likadant ut, tror jag.
Nästa grej här är spännande.
Ja, Jakob Johansson. Vad jag hör så är han i muntligt överens med Blåvitt om ett kontrakt. De har diskuterat ett treårskontrakt, men det är väl de sista små detaljerna där som slipas. Men han är i princip klar för Blåvitt, kommer flytta hem och har köpt hus här som vår kollega Marcus Vulkan avslöjade förra året. Och förra veckan, och då var det ju på gång här. Men ja, Jakob Johansson, nästa hemvändare, vad säger vi om det?
Ja, det är en utmärkt värvning för Göteborg om han är frisk. Ja. Det är väl det här med att de där dubbla knäskadorna gör att man inte vet hur mycket de kommer få ut av honom. Nej. Men som spelare i det där laget är helt övertygad om att han kommer vara bra för dem. Det är ju ett supervärvning.
Ja, och det kan ju kanske dröja ett tag innan han blir klar. För hans agenter här, jag tror det var Karl Fager och Stefan Silakovic som GT avslöjade där, är nere i Genoa och gör klart med Sebastian Eriksson till Genoa. De spolar Mohamed Tankovic och tar Sebastian Eriksson. Ja. Säg det lite grann om vilken klubb Genoa är, eller?
Kanske. Har inte han varit där tre gånger?
Cagliari.
Just det, så ja. Det känns bara som att han alltid är ett blårött lag i Italien, Sebastian Eriksson. Kommer hem, spelar korpturnering, skadar sig, går tillbaka till Blåvitt. Ny vända.
Italien.
Ja.
Och det roliga var att han hade en klausul i kontraktet som sa att han fick lämna för, hör och häpnad, 50 000 euro. Ja, en halv miljon, det var liksom ingenting.
Yeah. Det är ett Blåvitt innan Blåvitt skärpte sig avtal.
Ja, men alltså jag tror ju att Sebastian Eriksson, alltså, om man hade ju bara garvat om någon före säsongen, efter förra säsongen hade sagt att men han kommer spela Serie A nästa säsong.
Ja.
Sen får man ju se många matcher det blir och sådär.
Men... han spelade ju upp sig i år också, får man säga, ja. från hur det såg ut där under kakafonisäsongen 2018. Men,
ja. En drömflytt för honom, får man säga.
Verkligen, och då får de ju in en bra ersättare både i termer av rutin och defensiv stadga, Jakob Johansson, ja. Som ja, nu har ju Sebastian Eriksson spelat en hel del försvarslinjen också. Mm. Jakob Johansson känns ju mer som ett naturligt mittfältsankare. Men ja, Blåvitt behöver ju plocka in en del spelare här, känns som också, för att de ska... Ja. Det är en del klubbar som har, eller en hel del klubbar som har en hel del kvar att göra.
Ja, framförallt som vi var inne på, Norrköping och IFK Göteborg, va?
Ja.
Och Hammarby har ju också gjort.
Frans Brorsson till Danmark, ja.
Och Esbjerg utlåning och förlänger samtidigt kontakt med Hammarby, eller med Hammarby, med Malmö ett år.
Och då är det ju tur då att inte Ove Rössler är hans gudfar. För det hade varit långt att åka och hälsa på honom när han bor i Danmark. Så blev det ju inte. Det vet vi med säkerhet att Frans Brorssons gudfar, det är inte Ove Rössler.
Nej, det vet vi.
Och han har inte bett Ove Rössler adoptera honom heller.
Det vet vi med säkerhet. Sen är det ju så här att ja, det känns ju som att Frans Brorsson borde kanske lämna Malmö permanent.
Ja.
Det känns som att hans framtid ligger inte där.
Nej, och det var ju ett litet...
Så har det känts i 3-4 år.
Ja, på tal om fladdriga ögonblick då, så var det ett ögonblick där, där de faktiskt fick bud på honom, va? Från Ryssland.
Ja, Rostov, ja. Ja. Och då vägrade de sälja, för då var han värd mer. De bjöd 10 miljoner eller 12, och de skulle ha 15 eller sånt där. Så ja.
Det är möjligt att den möjligheten inte kommer tillbaka.
Nej, det, så känns det inte.
Olof Mellberg, som hade Erik Figueroa i sitt Brommapojkarna, tog med honom till Helsingborg nu. Det känns ett årskontrakt, känns som en breddvärvning i första hand.
Ja, verkligen.
Men Mellberg samlar ihop Get the Old Gang Back Together, ja. Där nere.
Kan vi få se Pimenta eller nej?
Ersätt av Mellberg, nej. Eller vad menar du?
Nej, men att ta in någon som assisterande.
Och sen så hade vi Kennedy Ibuhanike som går till Sirius.
Ja, en frisk fläkt.
Det får man ändå säga. Ja. Jag tycker det är en ganska bra värvning för Sirius.
Allsvenskans bästa målgest kommer in tillbaka. Mm. Och ja, det är en kanonvärmning för Sirius.
Ja, de får in en forward som håller högre klass än vad de har haft på ett tal.
Gick ju bet på Pontus Engblom, som var då blir den nya Linus Hallenius i GIF-Sundsvall.
Ja.
Femårskontrakt och lagkapten och målgaranti i Superettan.
Och GIF-arna plockar Johan Andersson från Djurgården, va?
Ja, på lån. Ytterbacken.
Har det hänt något mer?
Nej, jag tror att det har väl hänt hur mycket som helst.
Men jag tänker på
i din värld. Nej, men det får vi nog läsa om på sajten här. Det kommer komma nyheter på Instagram, och det blir nyheter på Twitter, och det blir nyheter på
sportexpressen.se. Du ska berätta jättemycket saker idag. Så.
Nej, inte idag, men framöver.
Har du lovat det?
Framöver.
Så... quit your day jobs och sätt dig framför Discos
Instagram.
Instaflöde.
Vad händer för dig då? Du håller på med ett väldigt intressant arbete här, så vi skulle vilja berätta mer om, men det får vi nog...
Ja, jag måste hålla
jag
på det.
Så samarbete? Jag menar jobb i så fall.
Ja, nej, precis. Jag är oberoende. nej, jag håller på med en grej som jag hållit på med rätt länge, som tog ett tag att få klart. Det är en artikelserie, verkar det som. Ja. Som vi inte kan berätta alldeles för mycket om ännu. Men
spännande.
Den jobbas på, och jag ska åka till ett annat land här på torsdag för att fortsätta jobba med den. Så får vi se vad det mynnar ut i.
Ja.
Det är lite tyst i spalterna just nu.
Mm.
Av det,
det är bra.
Men man får ju
konsumera oss i januari.
I ljudform istället, om man nu mot all förmodan har det behovet. Vi
säger så för idag.
Sätter punkt där, tycker jag. Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.